Podplay.
Sådär.
Så.
Har du tyckt på det nu?
Ja.
Då ska du hålla dig någorlunda nära. Liksom.
Okay,
så att du inte typ bara försvinner in i den här busken bakom.
Nej, nej, den är ju dessutom, den låter.
Ja, det gör ju det. Ja, det gör ju det. Ja, men då är vi igång. Då var det dags för lunch med Montelius igen. Mm. Men nu är det sådär att kvinnan som har döpt, som efter vilken vi har döpt podcasten, har spytt, mår inte bra. Hon har legat och kört toa. Så därför så behövde vi en sjukvikarie. Och vem är då bättre lämpad än våran spökredaktör Anna Hellgren från och min kära kollega på Expressen. Välkommen till lunch med Montelius.
Tack.
Ja, då var det dags för lunch med Montelius igen. Och Anna Hellgren och jag är på vinbaren Dryck på Swedenborgsgatan i Stockholm. Det här är en podd från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres och nu käkar vi. Jag vet inte om du har du liksom en känsla för hur den här podden brukar... Du lyssnar ju inte på poddar.
Nej.
Nej.
Ändå får man erkänna det?
Jag
har lyssnat på er podd i sig. Förra julen gjorde jag det. Då lyssnade jag säkert på 7-8 avsnitt,
ja,
tror jag.
Ja, men då vet du lite grann.
Men nu var det länge sedan.
Ja. Den här gången så tycker jag skulle vara lite spännande om vi faktiskt pratar lite grann om den nya podcasten som släpptes idag.
Just, den lyssnade jag faktiskt på redan igår.
Det gjorde det.
Inga regler som inte har undantag.
Nej. Nej, det var en det är ett kittlande upplägg.
Verkligen,
ja.
Verkligen.
Det är alltså,
ett genidrag,
ja,
också.
Ja, det är det. Vi talar alltså om, även titeln är ju fiffig. Trycksmärta. Två kolumnister och även älskande har en podcast tillsammans.
Hemma från köksbordet.
Och det är alltså Bengt Olsson, DN, och Åsa Lindborg, Aftonbladet.
Mm.
Ja.
Och de går tillbaka till ett... Ja, de säger att det är slumpmässigt valt. Så att igår då så var det den 13 oktober. Och då läste de tidningar från den 13 oktober 1999. Aftonbladet och Dagens Nyheter,
ja, just det.
Och gjorde små nedslag där utifrån sitt hem som de numera delar, vilket också var något av en nyhet.
Ja. Ja.
Om man ska hålla på med medieskvaller.
Ja, men det kommer automatiskt, så att säga. Jag tror att skvallerfaktorn är ju naturligtvis med i paketet här.
Den är väl åtminstone halva grejen kanske.
Ja.
Kanske 70%.
Jag vet Vem inte. Kan låta bli att lyssna på hur det låter när de här två personerna som förra åren faktiskt debatterade ganska hårt och vilt liksom, från
varsin
plattform.
De är ju ganska oense nu också.
Ja, det kanske de är, men de har väl... Ja, hur är det med det?
Ja,
blev vi så förvånade när vi förstod att det här var ett par egentligen?
Nej.
Nej.
Det tycker jag inte att man kan säga.
Nej.
De är väl ganska lika. Alltså välformulerade, slagkraftiga, ideologiskt drivna,
ja,
mycket duktiga skribenter.
Just det. Och även...
Och även lite sådär, man får inte säga så här i det här landet.
Nej,
har
just.
Har de halkat in i lite båda två.
Ja, ja.
Några självutnämnda sanningssägare.
Exakt.
Nu kanske det där lät lite elakt. Det var inte elakt menat.
Nej, men... Elakhet ingår lite grann i paketet lunch med Montelius.
Okay.
Det är tillåtet lite grann då och då.
Ja. Men jag låter alltid mycket allvarligare än Martina.
Jaha.
Lyssnarna ser inte att jag sitter och ler här.
Nej.
Martina skrattar ju under tiden. Det gör inte jag.
Nej. Ja. Nej.
Nu börjar med ursäkt på förhand helt enkelt.
Ja, ja, okej. Men nej, men de har ju på något sätt liksom närmat sig varandra, graviterat mot varandra i det här lite tillbakablickande, nostalgiska. Det var väl ändå lite bättre förr när man kunde säga så.
Det slår dem ju
benämna
fast
saker
i podden också.
Med dess rätta namn.
Ja.
Liksom. Ja. Ja.
Eller både och kan man väl säga. Eller jo. Inte benämna. Där är de lite olika.
Ja.
Ja. För de, det kan vi säga, det börjar ju då med att de diskuterar en notis där det fula ordet för romer är med i rubriken.
Ja, det var när Stefan Löfven gjorde misstaget.
Nej, det var tidigare inte så. Det. Utan det här var bara en liten notis hur som helst. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad den handlade om nu. Ja. Men framförallt Bengt Olsson blir alldeles till sig när han får säga det här Z-ordet om och om igen.
Ja, ja.
Och sen diskuterade de när försvann det här. Och då tog de upp det där med Stefan Löfven.
Ah,
att han råkade säga, inte bara romer utan också Z-ordet.
Exakt.
I direktsändning.
Ja.
Precis innan valet 2014 var det.
Ja.
Och han insåg väl under tiden att han sa fel helt enkelt. Ja. Och snubblade och snubblade och snubblade. Och så kommer de fram till, jag kommer inte ihåg, när det blev förbjudet så att säga. Eller vad de säger. Det var kanske 2011 eller någonting tror jag de kom fram till. Så att de spårar ju, hela första delen av podden verkar gå ut på att hitta uttryck som inte riktigt är kosher idag. Och sen spåra tillbaka när man inte längre, när man helt enkelt sluta säga som man alltid hade sagt.
Mm.
Och sen glider de ju in på Z-ordet föder ju så att säga N-ordet, och då blir Bengt Olsson ännu mer, jag tror jag trappar räkningen hur många gånger han nästan tvångsmässigt säger det om och om igen. Där är ju Åsa Linderborg mycket mer försiktig och försöker säga flera gånger också att så här, men det finns ord som jag inte tycker att man ska använda och så.
Nej, just det. Och skulle någon ställa just frågan om någon man intervjuar,
ja,
skulle då råka säga ordet,
ja,
hur gör man då när man ska citera det här? Då menar då Åsa Linderborg att då skriver man om, då gör man en omskrivning. Det är ganska enkelt. Och det var han väldigt road av.
Ja.
Hur fånigt detta var.
Precis. Ja. Och sen så enas de väl efter att ha gjort en liten gir kring några könsord också, som de menar att man inte längre får skriva i tidningen heller.
Nej, just det.
Utan
nej,
att man
just det.
Skriver asterixer när man ska skriva fitta till exempel.
Ja, just det.
Och sen så enas de ändå om att det var mycket bättre förr, för de kände sig friare då.
Ja, det var mer lekfullt, säger de.
Ja. Det var lekfullt, och Åsa Linderborg framförallt behövde inte vara rädd för någonting. Nu är hon konstant vätskrämd för att säga fel.
Ja, just det. Ja.
Nej, men sådär. Det är väldigt fascinerande tycker jag, att man kan vara så rädd. Och hon säger också att när hon började skriva så var hon inte rädd för någon eller något. Och det kan ju också ha att göra med att hon var ganska, att när man är 20 års ålder så är man ju sällan rädd för något.
Ja, det kan också ha att göra med vad som har hänt.
Ja.
Alltså vad hon faktiskt har. Det stora karriärtrappet.
Ja, precis. Ja. Men om hans fascination, för han stannar ju inte där heller. Utan han menar ju att han pratar ju också om det. Han drar upp den första ljudfilmen där en man iförde ett blackface, som han menar att det här hade lika gärna kunnat vara en hyllning. Så han liksom lanserade blackface som hyllning också. Vilket känns, jag vet, det känns genuint. Det kanske bara är ett sätt att liksom trolla lite, för att vi till exempel ska sitta här och prata om det. Så kan det vara.
Så kan det ju vara, ja.
Men där känns det som att det blir lite obekvämt på Mosebacke.
Ja, men alltså, visst. Så lät det första avsnittet. Det man trodde skulle vara, ja men vad mysigt, nu ska vi gå tillbaka till 1999. För jag tycker det var en väldigt bra idé. Det är trots allt, ja, det är både länge sedan och inte alls länge sedan.
Nej.
Så det är lite hisnande med, ja men de börjar ju prata om vilken musik som var populär då, vilka låtar som kom och sådär. Att det var Robins Electric var någonting som Bengt Olsson lyssnade på, och medan Åsa Linderborg blev så förtjust i Britney Spears, för det var något som hände väldigt mycket hemma hos henne med sin dotter Amanda där. Och då det innehållet tilltalade mig också, för att det sa någon, de satt också och pratade om varandras historia, familjehistorier som de inte nu är del av ju, utan som är, det är ju inte ett minne de båda delar naturligtvis. Och så det blir liksom, det blev uppstod någonting lite spännande i det här när de skulle förhålla sig till den andras minne.
Det var väldigt gulligt mitt i allt. När de frågade. Bengt Olsson pratade om att de hade varit på familjesemester i en folkebuss. lekte en lek där de pratade om vilket instrument de var i Robins Electric. Och, ja. Och Nåsa Linde var frågade, och vilket instrument var du? Det var väldigt, ja. Det kändes väldigt mysigt och gulligt. Ja. På Instagram, höll jag på att säga. Nej, men vi var på det som jag började med att säga, att de verkar vara ganska olika fortfarande. Och det som, de pratar också om mordet på Björn Söderberg, för det skedde ju då den 12 oktober 1999.
Ja.
Där nazister mördade en svensk fackföreningsman i hans hem i Sätra utanför Stockholm. Mm. Eller Sätra ligger i Stockholm. Rätt om det.
Ja.
Och därifrån glider de över till liksom, den nazism som finns nu. Och där är ju också Bengt Olsson att säga, nej men är det inte bara en pås? Att även de högerextrema som finns idag egentligen mest ute efter att provocera. Han jämför med punkare och så där. Och där märks att de är väldigt oense. Ja, men det är väl egentligen mer provocerande att underkänna en politisk våldsideologi som hotar många människor. Det är väl... Ja, det är ju lika illa att sitta och upprepa N-ordet, kan jag tycka. Det är ju,
ja.
Det är ju också väldigt tramsigt. Men
när det är i ett och samma avsnitt så
ja,
blir
det
ju jobbigt.
Det blir någon slags rasist-Tourette som pågår. Vilket jag i och för sig tror att Bengt Olsson tycker är jätteunderhållande.
Ja.
Att han är den sköna killen som ja. Liksom håller på och säger minsann vad han vill. Men,
exakt.
Men det ska bli intressant att se vad som kommer härnäst. Ja. För att så här kan man ju inte göra i varje... Alltså det finns väl en...
Men du inte landa i den här diskussionen varje gång de gör en tillbakablick, tänker jag.
Nej, det vore ju jättetråkigt. Att så här, ja, men de ser till exempel Killinggänget i Blackface. Ja. Åsa Lindeborg säger att det är Blackface, men Benke, han vill inte gå med på att det är det, utan det är en hommage till solmusiker.
Verkligen ut sig.
Ja, på samma sätt som att historiens alla blackface mycket väl kan ha varit en hommage. Ett sätt att hylla människor på.
Men hur har du det med 1999 förresten? Vill du smaka på din goda pizza förresten? Man får det, man får äta medan man...
Jag har en grej med det här med smask.
Oj ja, vi har lyssnare som också har en grej med det.
Är det så? Ja, det kan jag tänka mig. Jag vet några avsnitt när ni smaskar för mycket. Då måste jag nästan stänga av ibland.
Men, kan du ta en pizza slide så kan vi pausa lite. Men jag kan prata lite.
Men 99? Ja, alltså det är ju... Det är ju verkligen sådär...
1999, då födde jag mitt sista barn.
Just
det. Gjorde jag. Mm. Ja. Och jag blev anställd på Expressen.
Oj, det var ett stort år för dig.
Det var ett mycket stort år för mig.
Vad lyssnade du på då, när du gick hemma?
Ja, gud, vad lyssnade jag på då? Det var en väldigt bra fråga. Det borde jag kunna svara på som musikredaktör, men... Då måste jag nästan slå upp vad jag pratar. Men jag lyssnade på Sting i vanlig ordning.
Och drömde om hans små sweatpants.
Ja, jag hade inte kommit över det.
Det har väl ännu inte gjort.
Jo, nu har jag nog...
Har du?
Han fyllde ju 70 år här om veckan.
Alltså som din redaktör som säger, skriv om det måste du skriva om. Att din besatthet av Sting är falna.
Har man inte förstått det lite? Eller? Ja. Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte svika honom på det viset.
Är det för att han har blivit gammal? Är det därför? Han är inte lika fast i hullet längre. Nu försöker jag lära Martina här.
Tänk om det är det.
Är det så?
Jag vet ju att så fort jag sätter på en låt så är jag ju där igen.
Ja, men du känner liksom inte det här erotiska swishet längre.
Genom alla dessa år så har ju han hållit uppe mitt intresse genom att ideligen komma tillbaka. Alltså nu i form av konsert eller så, va? Ja. Men nu var det länge sedan.
Ja.
Och kärleken tål inte riktigt.
Det här är bland det roligaste med dig, Gunilla, att du älskar Sting. Eller älskade Sting. Det är lite sorgligt att du inte gör det längre.
Men jag gör väl det. Vad ska jag säga? Ja, the thrill is gone kanske så. Men jag kan jobba upp där. Av nostalgiska skäl.
Gillar dina barn Sting också?
Men det var ju förut, kunde jag ju faktiskt leva. Alltså jag levde för nästa gång Sting skulle komma och spela.
Är det så här?
Ja. Det var det som gjorde att livet blev spännande. Att jag visste att fast april 2022 så kommer han igen. Då blir det.
Men vad händer?
Vad som händer?
Vad händer i dig?
Det känns väldigt levande va? Sonja Hedenbratt hade sin avskedskonsert i året.
Du har googlat innan det här.
Ja, men jag ja, lite har jag.
Mm.
Det är bra. Att vi faktiskt var i Rågsved förra avsnittet och spelade Sonja till och med.
Aha.
Ja.
Spelade ni Tåström också?
Nej, det gjorde vi inte.
För det var ju Rågsved. Han var ju, eller alltså de spelade ju i Rågsved.
Mm-hmm.
Han var ju från Högdalen och spelade i Rågsved.
Jag har ju alltid tyckt att Tåström är lite av en pussa.
Ja, vi tycker ju olika.
Vi gör ju det.
Ja, vi gör ju det. När det kommer till musik är vi väldigt olika.
Ja. Berätta varför jag har fel.
Nej, men han kanske är en posör, men han är väl en härlig posör.
Mm.
Mm. Men menar du att han var en posör? Så jag älskade ju, jag var ju för ung för den här punken för att uppleva den. Men jag var, alltså imperiet, då var jag rätt liten. Men jag älskade verkligen det där överspända, dramatiska. Och de här, när de liksom musiksatte Bruno K. Öjer och... Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Det var verkligen en slags väg in i kulturen för mig. På landsorten i arbetarklassen.
Mm.
Hur jag nu snubblar över den, det minns jag inte. Men jag minns att det fanns där. Jag älskade det verkligen. Det bombastiska.
Jag har kommit ner till jorden en kall natt i mars. Jag kom från ett land där du också var. Jag ställde mig i ledet. Så här, nu lämnar du oss aldrig. Det här blir ditt livs sista färd.
Det som jag uppfattade som tillgjort, älskade du?
Ja, men jag var ju 12 liksom.
Ja, men 13. Då är man ju som...
Då är man ju mottaglig för det bombastiska.
Ja, det är man kanske. Men man är heller inte trendkänslig så, utan man gillar det man gillar. Nu ska jag känna mig. Jag var säkert alldeles för hämmad eller någonting för att...
Men var inte du liksom sådär...
Jag var för liksom duktig flicka kanske. Sådär.
Men hade inte du
sjunga vackert?
Ja, men sjunga stämmor, den klassiska musiken...
Den kom senare, men
Täby.
Just det här... Täbys fel.
Ja, kan det vara
Täbys fel?
Kan det vara Täbys fel? Gillar man lyssnar väl inte på Tåström i Täby?
Nej.
Man det?
Nej, det gjorde man inte. Det gjorde man inte faktiskt.
Både du och Martina är från Täby. Har ni pratat om det i något avsnitt?
Det har vi absolut gjort.
Jag har inte hört alla.
I Täby.
Ja, det har ni såklart.
Det har vi i Täby. Ja. Mm. Nej, man kan vara från Täby på väldigt olika sätt naturligtvis. Men det dominerande sättet är kanske det här lite tillrättalagda, borgerliga.
Mm. Det är märkligt för jag har ju faktiskt aldrig varit i Täby centrum, men jag har ju sett det på avstånd så att säga, på håll.
Uh-huh.
Man har åkt buss förbi. Det ser ju verkligen inte så borgerligt ut.
Nej, själva centrumet.
Nej.
Nej, nej.
Det är ju väl ett av de bästa exemplen på att hype slår.
Det är möjligt, innehåll. Fast det är ju bara bostadsrätter.
Jag vet. Men det måste ju bara vara hypen som gör att Täby attraherar alla människor som vill ha bostadsrätter. Det är ju skitfult. Eller fult, det är ganska fint. Men det är ju liksom ett väldigt brutalt miljonprogram.
Ja, det är det.
Som en massa människor slåss om att få ha som en adress. Det är väldigt fascinerande.
Det är rent mycket folk i Täby. Ja, om man är där och promenerar och ska, du vet, sån hundpromenad i skogen. Så mycket folk. Det är som här på Svedmarksgatan.
Det här är ju...
Ja.
Folkliv.
Här är ju bara folkliv.
Det var inte van vid.
Nej.
Nej, jag var på Hammarby mot AIK.
Ja.
I, vad blir det? I söndags? Alltså damerna då som spelade. Det var fantastiskt. Det var, alltså jag var ju lite skeptisk. Inte mot att för att det var damfotboll och så.
Nej.
Utan för att jag, mitt hjärta tillhör IFK Norrköping, va? Och jag tänkte, ja, och jag tänkte, alltså det är lite sådär, det bär mig lite emot
att bli hammarbyare.
Ja, men det kommer aldrig hända. Och där jag hade med mitt barn dit, jag tänkte, hon kommer ju bli hammarbyare över det här. Det här kommer ju vara liksom magiskt.
Men gud.
Men det är klart att jag inte underlät. Men jag tänker så, alltså ja, jag stod över det, så att säga. Det var fint i alla fall. Jag stod över det.
Vet du förresten?
Nej.
Sidospår.
Nej. Ja.
Att 1999 så var julkalendern.
Ja.
Julens hjältar.
Okej.
Okay. Och då var Jonas Karlsson julhunden.
Mm.
Och det var en liten Hammarby hund.
Just.
Som liksom inte alls passade in bland de andra julprydnaderna. Men allt han ville var att bli en julhund som alla andra. Han sjöng en helt fantastisk sång. Där. Den skulle kanske Francis uppskatta.
Jag vill vara en jul.
Sex år som mitt barn är, så älskade jag Hammarby. Det låter lite konstigt, men
du gjorde det.
Nej, men jag älskade ju fotboll väldigt mycket.
Mm.
Och jag tror jag har hittat teckningar hemma där jag var sex år. Ni hade ritat kompletta laguppställningar i SM-finalen mellan IFK Göteborg och Hammarby här i fotboll. Därifrån kommer jag. Och då tyckte jag det var så vackert när de sjöng den här. Här är Hammarbys A-lag, här är Hammarbys fans. Alla kommer från söder, vi älskar.
Precis.
Den sjöng de ju också på slutet. Men sen när jag blev lite äldre.
Kan vi få påfyllning av det här goda vinet?
Absolut.
Ja. Men sen när jag blev lite äldre så tänkte jag att det fanns ju något så patetiskt i att liksom hålla på lag som var stora och berömda. Alltså, Hammarby sjöng ju vackert och IFK Göteborg spelade ju liksom, de vann ju UEFA-cupen och sådär. De var jätteduktiga. Tobias Nilsson, liksom, fantastisk fotbollsspelare. Förlåt alla lyssnare, det här är inte alls vad ni gör.
Nej, du ser mina ögon börjar flacka med blicken. Tog du ni så? Ja.
Och då tänkte jag att nej, men alltså jag så då blev det IFK Norrköping helhjärtat eftersom att jag kommer därifrån.
Ja.
IFK Norrköping.
Ja.
Så är det. Och det kan man ju ångra ibland.
Det kan man ångra. Jaha.
Nej, det kan man ju inte. Men det går ju inte alltid så bra.
Det är som
en
sting. Måste liksom, du vara trogen?
Ja.
IFK.
Gud, ja.
Du kan inte sluta älska.
Nej, men alltså jag försöker.
Norrköping.
Det går inte.
Nej,
jag kan inte sluta älska.
Nej. Du är skyldig IFK Norrköping också.
Ja, och jag känner ju saker när de spelar.
Ja, så. Ja. Ja, men det är precis som med Sting. Ja. Jag känner ju saker när de spelar.
Jag grät faktiskt också när, du såg ju bara på tv när IFK Norrköping spelade sin första match med publik.
Ja.
Och vann mot Hammarby för övrigt. Då grät jag också en skvätt efteråt. För att det var så vackert. Alla sjöng och alla var så bra.
Ja.
Men nu derailar jag det här jättemycket. Men för de lyssnare som inte varit med, så var ju det alltså, det var ju mer 1998, nästan 99.
Mm.
Tror, nej, var det 98? Var det 98? Eller var det 2008? Nej, det kanske var 98. Nu blir jag osäker.
Det var kulturhuvudstadsår då?
I Umeå, ja. Ja, men då var det 98.
Nej, det var kulturhuvudstadsår i Stockholm, ja. 98.
Men,
oj.
Men om det var 98...
Vi googla något?
Ja, kanske. Skit i det. Men alltså, det tidigare rekordet i damallsvenskan var 9400, tror jag. Någonting.
9400?
Mellan Umeå FC och Linköping. Och då ville man då sätta...
Vad betyder 9400?
I publiken.
Jaha.
Alltså det var publikrekordet. Ja. Och i söndags så var vi 18 537 tror jag. Vilket är enormt mycket. Ja, det är mycket. Någonting helt fantastiskt.
Var är ni då?
Då är vi på nya Söderstadion, jag vill säga. Det heter Tele 2 Arena i Stockholm.
Ja.
Och det var liksom full klack, det var bengaler, det var rök, det var ramsor. Det var otroligt. Och jag tänkte, alltså, det är svårt att inte tänka på. Jag var där med en klasskompis till Frances och hennes mamma. Hon spelade också fotboll när hon var yngre. Ja. Och älskar också fotboll. Och vi båda kommer från den generationen där vi liksom inte... Vi känner inte varandra så väl, men vi pratade innan om att så här, men vi ville båda två bli fotbollsproffs när vi var små. Och sen när man började komma upp i 11-12 års åldern så förstod man helt plötsligt att det kommer aldrig hända.
Nej.
Det går inte liksom.
Nej.
Det spelar ingen roll hur bra
man har inte
det
här extra växer. Man har inte det där.
Nej, men för tjejer kan inte bli fotbollsproffs. Det gick ju inte på den tiden.
Liksom. Det gick inte på den tiden.
Och det var väldigt fint.
När började det gå då?
Och det var väldigt fint att vara där med 2 6-åringar som ser sin första fotbollsmatch över 18 000 på läktarna.
Att det går!
Det var otroligt. Det. Faktiskt. Det var jättefint. Det var en väldigt bra match också. Och det var roligt. Liksom.
Men får jag fråga en sak som aldrig någonsin har varit på fotbollsmatch?
Har du aldrig varit på fotbollsmatch?
Nej.
Du måste följa med dem.
Aldrig. Fryser man inte?
Jo, men man får klä... Det är en bra fråga för dig. Men på såna här moderna arenor som Tele 2 där i Stockholm. Ja. Det är ju alltså utanför söder om Gullmarsplan.
Ja. Ja.
Den är ju liksom... Den är ju liksom byggd för fotboll. Så där det blåser inte. Och det är liksom blandning mellan in och ute. Det finns tak på de här nya arenorna. Man kan... Nej, men man får ju på sig. Jag hade ullstrumpor och byxor med ull i och ulltröja och så vidare. Liksom. Det var inte så kallt. Men det är klart man fryser.
Mm.
Så, det gör man får klä på sig.
Man måste klä på sig.
Ja, det måste man göra.
Men sen är det... Ser man bollen?
Ja. Låt mig få fråga.
Jag tycker du äter lite dåligt.
Men det är kanter.
Tycker du inte om kanterna?
Jag vet inte. Jag tänker att
vad är din pizza? Det ingår också i den här podden. Inte så god.
Nej. Var din nu bra?
Jättegod.
Men alltså jag gillar ju pizza här. Jag sa ju det nyss. Men den här... Men det var nog mer liksom...
Men det var en massa zucchini som
ja,
låg
jag
där.
Tror mer
och zucchini
var...
smakar ingenting.
Jag tänker att om man gillar de här... Det är fel pizza för mig. Alltså.
Vill du ha en annan pizza? Vill du beställa...
Jag vill inte krascha i micken. Det är därför. Det är så knastrigt här på kanten.
Ja, men du ska... Skit i micken. Det här programmet heter Lunch med Montego.
Ja, jag vet. Som vikarie är man alltid väldigt självmedveten.
Ja,
det är man väl.
Ja, det kanske man är.
Ja. Tar man ett snedsteg så...
Ja, just det.
Då man kör.
Ja,
då åker man
ut. Du, vad har hänt sen sist? Det har hänt mycket saker sen förra avsnittet.
Mm.
Det har hänt Lars Vilks har hänt.
Just det. Det har hänt.
Och det vet jag att podden har fått frågor om. Mm. Kan ni inte prata om Lars Vilks?
Alltså har ni en sån relation med er lyssnare?
Ja, det händer så. Ibland att vi får det. Ja, på Facebook och Instagram. Ja. Mm. Men jag vet inte om vi är kvinnor att göra det egentligen. Mm,
vad vill de veta om oss?
Vad tycker vi? Vad tycker vi? Man kan ju, alltså, ja, vi tycker naturligtvis att det är sorgligt och hemskt att människor dör i en trafikolycka. Men jag tror att det är inte det man menar. Man vill ju att vi ska veta vad vi tycker. Ja. Vad tycker du om hunden?
Oh, herregud. Vad tycker jag om hunden? Alltså jag är inte konstvetare nog att bedöma dess verkshöjd så att säga. Så man... jag vet inte. Alltså det här är jag tycker att det är självklart att hunden ska ställa. Det är absurt att han tvingades leva sånt här fruktansvärt.
Ja. Men jag kommer ihåg, jag var en av dem kanske, till och med en av
jag
dem.
Jag tyckte nog säkert
som tyckte så här, vad är det här för fånigt? Alltså jag tyckte det var fånigt när det kom. Det var fult och det var dåligt. Och det var så här, jag har en provokatör till. Så var det lite, för att det var, han var ju absolut inte först.
Nej.
Nej. Så att jag kände någon lite viss leda över det hela när det kom. Och sen är man, ja. Men sen har det ju blivit någonting annat. Sen blir det ju... Sen handlar det om en människas liv.
Nej, men han fick väl rätt i det. Att det är allting, alla händelser runt omkring som är verket. För verket som sådana när det kom så att säga så var ju det bara... Jag tror att det var Arbetets politiska redaktör Daniel Svedin som skrev på Twitter att Lars Vilks var en sån fantastisk mimare. Alltså mim, inte som är att han var han gjorde memes. Eftersom att man hade å ena sidan Mohammed-karikatyrerna i Danmark och å andra sidan så hade man den här liksom besattheten av rondellhundar som fanns i Sverige, du kommer ihåg det. Och ett konstverk av Stina Åpis som för övrigt gör vår Heffaklump.
Ja, det stämmer. Heffaklumpen som är barnbokspriset som delas ut en gång om året.
Och hon gjorde ett konstverk som innehöll en liten hund i en rondell utanför Linköping, nästan mina trakter, som någon vandaliserade för man tyckte det var så fult. Och sen blev det där en folkrörelse att skapa hundar och ställa ut i rondeller. Så det var ju genialt. Det var liksom ett meme mellan... Det var ju två väldigt aktuella, ganska knasiga saker. Mohammed-karikatyrer och rondellhundar. Det var ju genialt. Och kanske inte så mycket mer än ett meme, men det är ju verkligen reaktionerna som gör konstverket.
Ja,
han fick ju verkligen rätt i det, eftersom att de...
Han ville provocera. Och det är fruktansvärt svårt att provocera i konstvärlden.
Ja,
det finns alltid redan gjort liksom. Hur ska man provocera nu? Man kan inte visa upp liksom ett kön. Det är ingen, folk bara gäspar. Utan han provade det här. Ja.
Men det gör ju också en... Alltså diskussionen har blivit väldigt sådär... Att man aldrig kan sparka neråt när man kritiserar religion. Och det är sant. Alltså eftersom att många, alltså de värsta reaktionerna kommer ju från länder där då muslimer är majoritet och där det finns en hel del islamistiskt influerade personer som styr länderna i fråga. Men det är ju också inte sant eftersom det skedde i en svensk kontext där svenska muslimer är väldigt marginaliserade och diskriminerade. Det talar man väl
sällan
om
idag.
Men
det är också problematiskt att nämna svenska muslimer som en grupp.
Absolut.
För den är så...
Nej, men alltså, det är ju en väldigt liten del.
Heterogen, den gruppen. Precis. Och den kan bestå av en massa människor, till exempel kurder, som uppskattar att man sätter Mohammeds ansikte på en rodell.
Varför är kurder det?
Därför att kurder är förtryckta av islam.
Är det för AKP?
Nej, men kurder... Historiskt är ju inte muslimer.
Nej.
De är liksom zoroastriker, men de var ju tvungna att underkasta sig islam. Sen har ju många blivit muslimer och åker till Kaaba och allt möjligt, va? Men pilgrimsvandrar. Men det är många politiska kurder som inte ger, som skiter i islam.
Ja, men alltså det finns ju, det är ju jättemånga som skiter i det.
Ja. Så att det där är också en väldigt konstig bild av den muslimska gruppen.
Men allting blir ju också väldigt sådär skruvat i efterhand. Jag tänker på, det har ju varit... folk tenderar ju att glömma hur det lät och låter så att säga. Alltså till exempel på...
Hur vad låter?
Nej men alltså jag tänker till exempel på den enda som liksom har kommit i närheten av att provocera folk lika mycket som Lars Vilks i Sverige. Ja. Elisabeth Olsson.
Ja.
Och det kommer jag ju ihåg. Alltså jag minns det också. Alltså alla minns väl det som hände liksom med Ecce Homo. Men jag kommer också ihåg det eftersom att jag ganska nyss hade kommit ut som homosexuell och absolut inte vågade göra det på min arbetsplats eller bland väldigt många andra människor.
Nej.
Och i det klimatet så såg jag människor som kastade sten efter henne i Norrköping. För att hon härdade. Alltså så, det kom människor som kastade sten på museet. Liksom. Det var något fruktansvärt. Det är en annan sak som jag, ja, det är ett sidospår verkligen. Men nu låter det som att så här, vi alltid har varit så himla frigjorda och tyckte att de är... Jag tyckte det, alltså jag var hennes redaktör där, men jag tycker hennes text är väldigt bra i det. Att hon...
Ja, hon skrev på Expressen Kultur,
precis,
och berättade det här.
Och hon skrev ju då att vad konstvärlden gjorde var samma sak egentligen mot henne och Vilks. Att man sa att det här är, det tyckte jag var väldigt övertygande, det här är kitsch, det är inte riktigt konst, det är slarvigt, det har ingen, det saknar verkshöjd, bisarra begrepp. Och därför behöver man inte ta konstnären i fråga på allvar. Man behöver heller inte säga att... alltså i Elisabeth Olssons fall så var det säkert många människor som tyckte att man absolut inte fick liksom visa en naken man där man med synlig penis som skulle föreställa Jesus. Alltså att det var det som var problemet. Men genom att kalla det för kitsch så släpper man överhuvudtaget ansvar för konsten. Och konst. Man kunde bara, ungefär som man gjorde med Lars Vilks, så säga att nej men vadå, det här är bara kitsch, det är en dålig skiss, det är ingenting och så vidare. Det tyckte jag var väldigt intressant och det tror jag hon har väldigt mycket rätt i. Därför är det väldigt fascinerande att se alla som slår runt och liksom...
Det är fascinerande att se det. För att det är liksom ett lättköpt sätt att slippa egentligen förhålla sig till...
Ja, typ att ta ställning och slippa förhålla sig. Och Lars sitter ju bara för, vad tyckte jag vill? Men ja, det är ungefär samma
nej,
sak...
Det är inte fint, liksom.
Nej, men det är samma sak ungefär som man pratar om Sverigedemokraterna idag. Att alla pratar hela tiden om vad de var historiskt. Alltså, var de nazister? Var Jimmy Åkesson medveten om det när han gick med i partiet? Jäkla tjat om 90-talet.
Ja.
Men det är ingen som pratar om deras politik nu.
Nej, just det.
Överhuvudtaget.
Nej, just det. Som om det skulle vara hej och okej nu.
Exakt.
Ja.
Och det är också så här för att det kostar för mycket då. Så jag, till exempel att det är... Om jag skulle säga här i Lundsson och Telis att det är ett rasistiskt parti. Och det skulle få en rubrik. Det skulle ju liksom avkrävas en statsvetenskaplig uppsats på vilket sätt det är så.
Vi får se. Du kan prova.
Nej, men jag tänker att det är lite samma sak. Att det är ett lätt sätt att gömma sig på.
Du sitter alla och funderar på vad det här med brun är för någonting egentligen.
Exakt.
Ja. Istället för att titta på vad de faktiskt, vad som står i partiprogrammet. Är de bruna eller inte?
Var de det egentligen?
Det blev en etymologisk fråga av
att det är alltid en liten grej. Men jag tror ju, alltså, om vi ska gå tillbaka till Vilks, så tror jag säkert att om man skulle vara en person som trodde på livet efter detta, så att säga, så har han säkert väldigt roligt åt det här.
Ja.
Diskussionerna som har varit, när folk liksom vrider sig runt sig själva för att säga någonting. Det är också... Men alltså, fy fan, hon behöver leva sådär. Förjävligt.
Nej, ja. Jag var ju på Hällasgården för många år sedan. Där man kan vinterbada.
Ja,
där har jag gjort.
Ja, det har jag. Inför ett helt gäng italienska turister i 17 minusgrader.
Ja.
Som häpnade över allas nakenhet.
Ja, men det är ju så, det är ju uppdelat man och kvinnor, ja. På herr- och damsida. Men sen när man väl är där nere på bryggan, då är det ju mixt alltså.
Precis, och jag, ja. Som att jag var där på vintern så var det också en skridskobana. Ja. Som alla då turister, jag hade åkt skridskor innan.
Ja.
Och det var ju fullt av liksom turister i Stockholm som åkte ut för de skulle liksom åka långfärdsskridskor första gången. Det var också min första
man har en publik också.
Det, ja, man hade, det var verkligen en publik. Ja. Så. Har du badat där?
Nej. Ja, och den gången jag badade där så var alltså Lars Vilks där tillsammans med sina livvakter.
Badade de?
Ja, han badade.
Hade de bad?
De hade trevligt. På sig. De hade trevligt. Du, jag tittade inte närmare. Jag såg, jag kommer ihåg, jag har en bild framför mig av Lars Vilks i en, med handduk kring höften.
Vad fint. Alltså det var inte, jag var inte intresserad av Lars Vilks var naken, utan det var noterat som en... Som en ivrig bastubadare.
Ja,
att vi blir allt färre som bastar utan badkläder.
Ja, ja. Nej, det tror jag.
Vilket är ett gissel.
Det gjorde vi. Vi bastade utan badkläder.
Men ändå en väldigt fin bild.
Ja, det var en fin bild. Och jag la märke till det därför att... Han hade också en kompis med sig, tror jag.
Ja.
Och det tror jag var Fredrik från von Krusenstjärna. Som är dokumentärfilmare.
Mm-hmm.
Lite grann. I periferi kanske, men ändå jag känner igen honom från Täby. För jag hade en gång varit på en vinterresa i Mayrhofen i Österrike.
Så gillar man i Täby
då? Åka på vinterresor.
Mm.
Och åkt slalom. Och Fredrik von Krusenstjärna, det var en av de där som var vildast i backen liksom. Han bara kastade sig ut. Men då, jag har ju inte sett honom efter det. Förrän jag ser honom i sällskap med Lars Vilks på Hällaskåren.
Vad fint.
Ja.
Där borde ni för övrigt spela in ett lunchavsnitt om ni inte har gjort det.
Det var en bra idé.
För de har ju en restaurang där nu. Om de har kvar den. Som en sportstuga.
Det kanske kan vara ett bra sätt för Martina att komma tillbaka efter sin lilla konvalescens.
Ja, hon får bada.
Ja, det får du bestämma.
Jag bestämmer det.
Det är din lön för att du får vara hennes vikarie.
Men jag tror Martina gillar det.
Ja, det var vilt.
Ska vi,
i alla fall.
Ska vi skänka en tanke till stackars Martina?
Ja, det kan vi göra.
Ringa henne.
Tack för att du sa det, Anna. För nu, förstår du, så har jag några frågor.
Jaha.
Som en hälsning.
Från Martina?
Från Martina.
Okay.
Ja, till dig, jaha. Anna Hellgren.
Mm.
Nu ska du få svara på två saker.
Mm.
Det första är, varför är kultur viktigt?
Martina!
Och då är det förbjudet att svara det som att det är en del av vår liksom, demokrati. Det är för enkelt.
Ja, det var nog inte... Det hade jag nog inte ens föreställt mig att svara. Men...
Nej, men hon skrev det särskilt.
Jaha, ja. Varför är kultur viktigt?
Ja.
Därför att människan behöver någonting som skakar henne ur tillvaro och får henne att känna sig mer än levande.
Bra svara.
Tror jag, säger jag spontant. Jag har tänkt efter så mycket.
Mycket bra. Vet du att Stefan Forsberg, som är konserthuschef, som var med...
Honom träffade jag ju.
Ja, du har träffat honom
nu.
Jag
var ju din producent.
Ja, du var min producent i det här tv-programmet som vi har på Expressen Kultur, som heter Kulturkriget. Men i alla fall, han sa att en positiv effekt av pandemin för hans del var att han slipper motivera för alla möjliga politiker som inte har en aning varför man behöver kultur.
Aha.
För han kan bara säga, ja, men hur var det under pandemin?
Men alltså jag blev så jag kände mig också så där som en dålig människa, för jag försökte förklara att jag hade en fast lön eftersom jag jobbade på Expressen, men jag åkte taxi häromdagen från TV4 när jag var där, efter Nobelpriset tillsammans med Maria Chotenius på det. Vi har nu setts 3 år i rad. Det är väldigt trevligt.
Ja.
Och pratade om Nobelpriset och så åkte jag taxi hem.
Det är trevligt att vara med i TV4.
Ja, det är trevligt. De är trevliga.
Man är väl omhändertagen.
Ja, man är väl omhändertagen. Det är roligt. liksom
hur är Tilde? Hur är Tilde?
Jag träffade Tilde första gången den här veckan. Mm. Hon var, ja, hon var trevlig. Mm. Men de träffar mig väldigt lite. Nej, men de är ju sådär som man tänker att fyra är. De är glada och snälla och trevliga. Och det finns också någonting... Jag vet inte, det finns något hedrande tycker jag att vara med och prata i litteratur. Om litteratur. I ett sånt medium man måste vara väldigt tydlig. En gång. Man kan liksom inte snirkla in sig. Man har 30 sekunder på sig att säga någonting. Det är jättesvårt. Men det är också...
Man vet liksom att det snart är dags för Sverigesvepet med något jättefolkligt.
Det är verkligen en utmaning. Men då åkte i alla fall taxi hem hela vägen. Och då... Jag började prata med taxichauffören för att jag började nysa för jag fick så mycket hårspray. Och då var jag tvungen i dessa coronatider att säga förlåt, jag är inte förkyld, jag bara nyser av hårspray. Och så började vi prata och han pratade om att han var vaccinerad och så pratade vi om, alltså taxichauffören har ju haft fruktansvärt under pandemin och har det fortfarande. Mm. Han berättade att han jobbade 7 dagar i veckan, 13 timmar om dagen, varannan vecka. Varannan vecka. Först hade han ett år innan pandemin så hade han åkt på en skilsmässa som han sa. Behövt att skaffa en ny lägenhet och så hade han barn i varannan vecka och då jobbade han bara 8 timmar. Mm. Och han hade ändå svårt att försörja sig. Men det är som gjorde mig så förkrossad var att han var så här, jag har med kultur, ni har ju haft det ännu värre. Du försökte säga, men jag är bara liksom en... Där går Claes Östergren grej.
Nej, men titta, vad elegant.
Ja.
Var är du? Det är torsdag idag.
Men han är inte med i akademin längre.
Nej, länge sedan. Ja. Men han hade ju
svart kostym. He's left the table. He's out of the game.
Jag vet, men han är svart kostym. Han var väldigt stil. Vit skjorta och så här lång liksom...
Han såg ut som att han hade varit
så akademin. 90-talskapp hade han på sig.
Ja. Här ut... Alltså, vad heter det? Gentlemen utspelas ju i de här kvarteren.
Oj, vilken upplevelse. Rumbränd var han också.
Förra gången vi var på den här gatan så kom Christer Henriksson i Örnivas byxor.
Det här är bästa stället att sitta om man vill få span på kulturstjärnorna.
Nu har jag förstört Martinas frågebatteri.
Nej, men det var bara det. Kom du fram i mål?
Jag tror det. Det var bara det där med kulturen. Men det är ju...
Ja. Jo,
nej, men jag tänker...
Jo, för du
att livet kan vara någonting mer. Mm. Och någonting annat. Ja, precis. Ja, hon har en fråga till.
Det var lustigt att du sa det här om hårspray. För hennes andra fråga är...
Det handlar om hårvård.
Ja. Hur kan du ha så god hårkvalitet trots en kravfylld dag? Vad är din hemlighet?
Alltså, jag vet inte om jag... Ja, alltså min hemlighet, Martina, det har vi ju pratat om flera gånger. Och du vägrar ta till dig detta ändå. Min hemlighet är att jag har en sambo som har introducerat mig för dyrt frisörskämt.
Alltså, där ser man.
Redken. Man ska inte hålla på med sånt där som finns på Konsum. Det är inte bra. Och sen är det också faktiskt så att jag tvättar håret. Kanske var sjätte dag. Man ska inte plåga sitt hår i onödan.
Nej.
Med tvål och vatten.
Ja. Tack Anna Hellgren.
Tack
för tipset.
Varsågod.
Och tack för att du ville vikariera för Martina Mitelius.
Jag hoppas inte att jag har gjort bort något annat. Det är förrädiskt ska jag säga till lyssnarna. Gunilla har bjudit mig på vin här. Då har ju munlädret svepa.
Ja, det är härligt. Det är underbart. Och vi har redan sagt att drycken var kanske för din del bättre än själva pizzan.
Jag väljer inte pizzan grön, men väljer alla andra pizzan.
Alla andra är ju bra. Min var jättebra, den som heter Bianchi. Och
Gud, det är ett fiske.
Ja, det här. Säg inget. Men hej då lyssnarna. Och vi hörs om 2 veckor.
Hej då.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.